och spela musik som jag tycker om. Jag får göra vad jag vill. Och det är en ganska svår uppgift. Och med tanke på att jag har ett förflutet som lärare och jag har undervisat bland annat i musikhistoria, så hittade jag ganska snabbt mitt tema. Till att börja med kan man säga att klassisk musik kan man ibland tycka att det är väldigt allvarliga människor som spelar den, och publiken är minst lika allvarlig om man spelar stycken med mer eller mindre begripliga namn som Allegro, Vivace och Grave och Molto, Sostenuto och vad det nu skulle kunna vara för någonting. Men, och dessutom kan, tänker man ofta att de här som skrev musiken, de var, gick bara på känsla, de sysslade bara med, var halvt olyckliga och skrev ut sitt lidande och lite åt det hållet. Men det är inte sant, även om det låter kanske bättre. Vi ska börja från början, det som man kan tycka man kan börja med. Vi ska börja på 1600-talet och 1700-talet, och då börjar man naturligtvis med Bach, som är en gigant inom musiken. Han skrev inte alls musik som han kände för och måste skriva då. Han var anställd och skrev den musik som arbetsgivaren ville ha. Man kunde skriva för ett hov, man kunde skriva för en kyrka man var anställd vid eller en stad som anställde. Musik var en förbrukningsvara, inget man sparade i hundratals år. Nästa missuppfattning är att de här personerna, att all musik skrevs ner not för not och man spelar precis så. Nej, de här personerna var ofta väldigt duktiga på att improvisera. De skrev snabbt. De var nästan alltid virtuoser, jätteduktiga på ett instrument eller flera instrument. På 1700-talet var det inte så lokalt som man kunde tro. Man lyssnade på musik från stora delar av Europa. Man bytte musik med varandra och man fick intryck från väldigt många håll. Och stilen kring 1700, den heter barock, och det bygger på att det är många stämmor som blandas med varandra och turas om och spelar melodier. Vi befinner oss alltså i Tyskland, och inte Tyskland som vi tänker på idag, utan det var en massa små stater, kanske så stora som Götaland i största fallet, eller också så små som Ullsjö, eller knappt det. Familjen Bach, det var en hel musikfamilj, och det var så många Bach runt om som spelade som musiker, så ibland så sa man inte musiker, man sa Bacharna. Hade varit i Ullsjö kanske jag sagt Brängesjö istället. Den viktigaste delen av sitt liv var Bach anställd vid en kyrka i Leipzig. Han hade inte lätt, han hade många gånger kyrkorådet mot sig. Man hade inte samma syn på utbildning. Musik var inte det viktigaste ämnet, tyckte de. Det var bättre med språk och matematik och annat nyttigt. Och han slogs länge och påstridigt och bestämt med det här kyrkorådet. Det var inget litet jobb han hade. Han skulle få se fyra kyrkor med musik varenda söndag. Det var inte så att han började skriva ett nytt arrangemang till en sång en söndag. Inte alls. Han förväntade att skriva en kantat, alltså en 20 minuter långt stycke musik med orkester, med kör och så vidare. En slags miniopera nästan. Och ofta så byggde de här kantaterna på en psalm någonstans. Nu ska vi lyssna på en slutkör ur en sån kantat. Ja, man kan ibland undra om Bach någon gång fick höra något riktigt, riktigt bra framförande av sin musik. Till sin förfogan hade han 50 stycken skolpojkar. Han klagade ibland och sa att en tredjedel var riktigt duktiga, en tredjedel kanske skulle bli duktiga av dem, och han var mer tveksam till den sista tredjedelen. Han kunde lita på några statsmusiker också och så vidare. Det är inte nog med att han skulle skriva musik till kyrkan. Han hade en väldigt stor familj, han hade 20 barn med 2 hustrur efter varandra. Han skrev musik för att undervisa folk också. Både sina elever och sina barn. Och pedagogiskt sett så skrev han väldigt mycket pedagogiska stycken. Han har till och med skrivit en bok med övningsstycken till sin fru så hon skulle lära sig spela cembalo. Men då undrar ni snart, men var det inte orgel då? Orgel var hans huvudinstrument och det var han mest känd för. Och nu kommer ett exempel på det. Det här var en toccata och en fuga. Det finns väldigt många ord, men fuga är ju typiskt ord för barocken. Det handlar om att skriva en mycket, mycket avancerad kanon som byter tonart lite hit och dit. Och man ska kunna vända upp och ner på stämmer på väldigt många, många sätt. Av de här 20 barnen så var det 4 stycken som blev riktigt berömda musiker. Runt om i världen, de jobbade i Nordtyskland, de jobbade i England, de var i Italien och så vidare. Hans musik ansågs inte vara så väldigt modern under hans livstid. Man tyckte han skrev gammalmodig musik. Och när han dog så skrev tidningarna. En tidning skrev, nu är den store orgelspelaren död. Och den andra skrev, nu är fadern till de berömda sönerna död. Hans musik glömdes bort för allmänheten men var inte helt död någon gång. Den fick sin renaissance först på början på 1800-talet. Man började leta upp gammal musik. Men väldigt många musiker runt om i Europa kände till hans musik överhuvudtaget och tog intryck av det. Och de ni senare ska få höra om, de har tagit mycket intryck av Bach till exempel. En speciellt sätt att spela Bachs musik togs upp på 1960-talet. Då var det en sånggrupp som heter Swingle Singers. För att öva sig i notläsning så plockade de fram ett backstycke och såg om de skulle kunna sjunga stämmorna. Så upptäckte de, ja men det här svänger ju riktigt mycket. Det är ju nästan jazz. Så man valde att lägga till trummor och bas och bara sång. Och så sjöng man Bach. Ba 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 Den här tiden kring 1700, en parallell som man kan säga, vem levde mer som vi kunde jämföra med? Jo, han var nästan helt samtidig med Karl den 12. Han hade faktiskt en kusin eller någon släkting som följde med Karl den 12:s armé när den tågade mot Ryssland. Och då vet jag att Bach skrev ett avskedsstycke kring det här. En exakt samtida, född precis samma år, 1685, var Georg Friedrich Händel. Han ansågs skrivas betydligt modernare musik och han hade en lite annorlunda karriär. Han var en av musikens första entreprenörer. Han drev företag som satte upp olika operor, oratorier och så vidare i London så småningom. Ibland gick han en kurs och ibland gick det bra. Han har en liknande karriär som Bach tidigare. Händel jobbade som hovmusiker vid olika hov. Han var vid ett hov i Nordtyskland i Hannover och jobbade ett antal år. Sen fick han höra att i London kan man göra karriär och spela musik. Så han åkte dit och lyckades riktigt bra med att sätta upp sina konserter. Och när han åkte till London så tyckte han att det här var så bra att vara i London så han struntade att åka tillbaka. Där var ju arbetsgivarens marknad så han kan ju inte ha blivit direkt populär. Jag tog ledigt men kom aldrig tillbaka. Och det bar sig inte bättre än att den tyske fursten han varit anställd av råkade ärva Englands tron. Och nu blev det lite lätt pinsamt. Hur ska vi göra nu då? Hej, det var jag som rymde från min tjänst, kom du ihåg mig? Och han kom på en lösning på det här. Om jag hyr en båt när kungen ut och åker båt också så kanske jag spelar någon bra musik så kungen tycker att ni kan förlåta mig för det här. Händel med sitt operaföretag som gick bra och dåligt ibland. Opera vet ni mycket väl vad det är. Det är någon slags teater där man istället för att prata så sjunger man alltihop. Opera på den här tiden var inte riktigt vad vi tänker på opera idag. Det var mer ett ställe där man gick och träffades. Det visade sig att många av de som gick dit, de satt och pratade hela tiden eller de satt i någon loge och gjorde något annat och åt eller spelade något spel eller gjorde något annat under tiden. Och bara när musiken var som allra bäst så höll de tyst en stund. Det var den ena. Och när vi går på en teaterföreställning så anser vi nu att det är finast att sitta på parkett och sitta högre upp. Det blir billigare biljetter. Då var det tvärtom. Man kunde mycket väl släppa in folk gratis på parketten medan fint folk satt lite högre upp. Och motprestationen för att jag satt var på parketten kunde vara att jag skulle applådera tillräckligt bra så att alla tyckte att det var ett bra stycke. Alla var så förtjusta. Och den var ofta italienska, de här operorna i sitt ursprung. Inte nog med detta så skulle man då handskas med olika solister. Den ena som ville ha lika långt solo som sin konkurrent som sjöng lite senare. Och varför får jag inte så lätta toner, du ska sjunga så svåra och så vidare. Så att det var en balansgång för att skriva rätt musik. Det påstås att han var mycket, mycket stark Händel. Han ska kunna böja ut en hästsko med händerna. Och när sångarna inte kunde sjunga som han önskade och inte ville, så något fall ska han ha hållit ut en sångerska utanför fönstret på andra våningen tills hon lovar att sjunga som det stod. Ja, ni kanske kände igen av det här. Händels Largo går som begravningsmusik, har du förekommit en del. Men då var det en persisk kung som låg under träd och sjöng om att han mådde bra där han låg. Dramatiskt var de här operorna inte så mycket hurra för det. Det var mer att man hade på sina kostymer och sjöng. Och under den här tiden kan man säga att det finns ett viss förändring i publiken. Det var mycket aristokrater, adelsmän, kungafamiljen som lyssnade på det här. Men allt eftersom medelklassen blev allt rikare och efterfrågade mera musik och annan underhållning. Vi är ju mitt inne i den industriella revolutionen nu i början på 1700-talet. Så fick man byta fokus. För att istället för de antika temana så ville gärna den här engelska publiken höra mycket körmusik. Och man ville inte ha de antika teman. Man valde ofta gammaltestamentliga tema som handlade om Guds utvalda folk som gick väl för och som Gud välsignade. Och då skrev man alltså oratorier, man behöll då solister, kör och så vidare. Och ett exempel på det här är oratoriet Messias, och där finns en mycket känd sång som heter Halleluja-kören som vi ska göra nu.
Oh,
faktiskt så här, i det här stycket så var det inte frågan om ett kommersiellt företag, utan det här stycket framfördes i Dublin första gången och behållningen gick till föräldralösa barn. En sak till om Händel, han var en stor och kraftig person, om man nu kunde hålla personer utanför fönstret och böja hästskor. Han hade väldigt god aptit också. Om ni tänker er en pianohand, en riktigt duktig pianist, så tänker man en person med långa fingrar och så vidare och smidiga händer och så vidare. Händel var ju nästan tvärtom. Det finns någon som påstår att han hade fingrar ungefär som prinskorvar och väldigt kraftiga fingrar. Ni vet hur spädbarn ser ut, de brukar ha små hålor för knogarna. Och han lär ha haft hålor för knogarna. Han var på en restaurang vid ett tillfälle och så klagade han att men kommer inte maten snart? Men vi trodde ju att du skulle vänta på de andra som skulle äta. Nej, jag ska äta allt själv. Körtraditionen ifrån Händel har stannat kvar i England och finns fortfarande kvar på samma sätt. Och gärna med samma tema, det här med att jämförs med England, det utvalda folket som ska skapa det verkliga Jerusalem i England. Om ni har tittat på ett tv-program som går, som heter The Last Night of the Proms, någon gång fram på höstkanten, en promenadkonsert, då står folk på parkett och ståplats är det, och man står och viftar med flaggor hela tiden och man har parallella föreställningar på många ställen i England. Höjdpunkten där brukar vara ett stycke för kör och orkester som heter Jerusalem, som har precis det här temat. Vi ska skapa Jerusalem på Englands gröna ängar. Ett lite nyare stycke från slutet på 1800-talet och det är Hubert Parry som har skrivit Jerusalem. Ja, i England var man väldigt stolt över att ha Händel boende hos sig. Man kan säga att det kom 3000 personer på hans begravning bara. Och England är stolt över att han räknas nu med som engelsman. Vi ska flytta fram en epok nu. Och då kommer vi till vin, något som kallas för vinklassicism. Och då är vi framme i slutet på 1700-talet och vi kan vara i början på 1800-talet. Där finns tre stora giganter som skrev mycket musik. Det var Haydn, det var Mozart och det var Beethoven. De kände varandra alla tre och faktiskt hade stor respekt för hans musikkunnande. Man lärde av varandra. Man kan höra, om man är expert på sånt, att de har tagit intryck av varandra. När de har stött på varandras musik så plötsligt börjar de skriva lite annorlunda musik själva. Det här är franska revolutionens tidevarv. Napoleon hör hit. Och faktum var att vår kungs förfader Carl Johan Bernadotte, han var faktiskt ambassadör i Wien och började träffa de här till exempel. Men vi börjar från början. Haydn är den som är äldst, född på 1730-talet. Son till en vagnmakare, sjöng oerhört vackert så att man plockades ut för mycket musikundervisning direkt och han hamnade som korgosse i någon av kyrkorna i Wien. Och när han kom i målbrottet så fick han spela kompagnemang och så vidare. En liten skillnad mot de andra. Han var ingen sån virtuos på piano eller fiol. Men han hade turen att få jobb hos en adelsfamilj. Och det ska vi vara glada, både vi och Haydn. För att det gick väldigt bra för honom. Han i och för sig formellt var han en betjänt som jobbade hos en furste. Och denna furste hade en orkester på 20-30 personer. Som Haydn skulle skriva musik till. Han var en glad person som skrev glad musik. Man tyckte om honom och hans musiker som spelar orkestern kallade honom för pappa Haydn. För han värnade verkligen om musikernas bästa i alla sammanhang. Och här kommer en bit av hans trumpetkonsert. Hans humor och hans omtänksamhet kan man spåra även i hans musik. Ett år när den här fursten var på sitt sommarställe någonstans i Ungern och musikerna var där också och de tyckte att det var dags att åka hem till Wien och sina familjer. Men den här fursten hade inte riktigt förstått det budskapet. Så Haydn skrev en symfoni för att illustrera det här. Sista satsen. Då börjar några stycken packa ihop och gå hem och sen en biten till så packar några ihop till och så packar några ihop till. Och till slut så sitter bara två kvar på scenen och spelar. Och det var, då förstod först, ja just det, det är dags att åka hem nu. När han hade en sån här orkester så kunde sa Haydn att jag kunde ju experimentera i fred och skriva musik lite som jag tyckte. Så man kan säga att det moderna orkesterstycket grundlades av Haydn och stråkkvartetten. Alltså fyra stråkinstrument som spelar tillsammans. Ett av hans mest kända stycken är den tyska nationalsången. Fast den gick inte som tyska nationalsång just då. Han bodde ju i Wien och där fanns hade man en kejsare över Österrike och Ungern. Och originaltexten var: Gud bevare kejsar Frans. Så småningom blev den tysk nationalsång också. Han stoppar in den här i stråkvartett, just det här stycket. Och det kommer här. När försten dog som Haydn har varit anställd hos så la nästa försten ner orkestern. Men det var ju en ära för att ha en så berömd person som Haydn anställd hos sig. Så att Haydn fick i princip pension. Uppgiften var att han skulle skriva någon slags kyrklig stycke, någon slags mässa en gång om året till den här furstefamiljen. Men annars kunde han disponera sin tid som han ville. Då dök en konsertarrangör upp och sa att hur skulle det vara med en turné till London? Du ska få bra betalt. Vi skriver ett litet kontrakt, du och jag. Du skriver 6 stycken orkesterstycken som ska spelas i London och du följer med dit och dirigerar dem. Och det blev en stor succé. Turné är inte något nytt, det fanns redan här. Han återvände till London flera gånger och skrev stycken. Han var oerhört väl mottagen i London, som beundrade honom väldigt och verkligen ville behålla honom där egentligen. Några av Haydns sista stycken, det var ett par oratorier. Ett oratorium som heter Skapelsen till exempel. Det har spelats in, det finns 3 stycken katolska präster som har spelat in och sjungit olika delar av kyrklig musik. Och bland annat har de spelat in en av satserna i Skapelsen.
Thank you.
Då flyttar vi till nästa kompositör, det är Mozart. Det speciella är att han är född efter Haydn och dog före honom. Man kan ju till och med påstå att om Haydn hade dött lika ung som Mozart så är det tveksamt att han har varit så berömd. Man kan till och med säga att en parallell till dem är att när Haydn dog 1809, då stod Napoleons armé utanför och belägrade Wien. Och de intog Wien strax efteråt. Så framför huset där Haydn dog står en fransk hedersvakt. Och det sista Haydn lär ha sagt att han sa till tjänstefolket i huset: ta det lugnt, det ordnar sig. Ni behöver inte vara rädda för fransmännen. Mozart hade en väldigt speciell karriär. Ska man göra en stor karriär inom 35 får man starta tidigt. Och det gjorde han. Hans pappa drillade honom enormt för han insåg att ett riktigt underbarn kan man åka runt med över hela Europa. Så han åkte mellan alla Europas hov och visade upp sin fantastiske son. Han var en musikbegåvning långt utöver det vanliga. Han hade ett musikaliskt minne som kunde vara så långt som helst. Han kunde i princip lyssna på ett stycke och sen skriva ner det direkt. Även om det var komplicerat. Han kunde skriva ett stycke och hitta på ett stycke i huvudet samtidigt som man skrev ner ett helt annat stycke. Och nästa konst skulle kunna vara att han kunde komponera ett stycke för ett antal instrument. Ni vet att om man skriver ett stycke så vill man gärna ha ett partitur som man ser vad alla ska göra samtidigt, och så från detta skriver man ut olika stämmor. Han klarade av att hålla partiturer i huvudet och skriva stämmor utan att ens skriva ner partituret. Plus detta, plus att man kunde spela med förbundna ögon och täcka över tangenterna och så vidare. Och detta ordnade hans pappa. De här turnéerna. Hans pappa jobbade egentligen som musiker hos ärkebiskopen av Salzburg. Om ni har varit i Salzburg så vet ni att det finns ett Mozarthus och där han född. Det gick bra några gånger att åka runt. Sen tyckte ju den här biskopen i Salzburg att det är onödigt att ha någon anställd som bara är ledig och åker runt. Så han näkade pappan ledigt. Och då fick mamma ge sig ut. Så halva hans barndom tillbringade han och kringresade i en vagn för att visa upp sig i olika länder. Nu kan man tro då att man försöker skriva en väldigt djup musik, men pappan var ute efter att han skulle få jobb vid ett hov. Och han skrev brev sin son och sa så här: tänk på nu att det gäller att tjäna pengar. Lyssna hur folk vill ha låtarna för att de ska vara säljbara, och skriv sån musik. Strunta i allt annat. Hans första kompositioner skrev han om han var 3-4-5 år någonstans i den åldern. Han hade alltså en oerhörd begåvning. Vi ska höra ett exempel på ett stycke som han skrev när han var 16 år. Han kunde också lyssna hur man skulle skriva musik för olika personer. Och han skrev många stycken direkt skrivna för någon så att det passade den som skulle sjunga solo. Vad hade den för bra, hur bra var den på att sjunga, vilka toner lät det bäst på och så vidare. Och han skrev musik anpassad till personen. Här är ett sånt exempel som han skrev när han var 16. Ja, gick det då för Mozart? Fick han jobb vid det hovet som hans pappa drömde om, den trygga tillvaron och ha en anställning? Nej, det gick inte så bra. För det första så hade han svårt att inordna sig i olika situationer. Ja, man lyssnar lite vad det var med honom, och så säger man att han var lättlurad och godtrogen och gick på dåliga idéer och gick mottaglig för smicker. Han var väldigt odiplomatisk. Och man berättar för andra musiker runt omkring att de är väldigt dåliga för de är inte ens begåvade för att spela någonting. Då är det klart, då blir man inte så populär. Så det här med anställningar gick inte så väldigt bra. Däremot fick han uppgift att skriva konserter. Han ansåg också slösaktig. Hade han gott om pengar så gick pengarna åt. Hade han ont om pengar så var pengarna slut. Om ni har sett filmen Amadeus så är det mycket av det stämmer nog ganska väl på hur han var. Han skrev då för piano som var hans huvudinstrument. Om vi ska lyssna på en bit av en pianokonsert som har faktiskt fått namn för att den var filmmusik till en film som heter Elvira Madigan. Och där är troligt att det var lite bråttom så han skrev nog bara ut stämmorna för musikerna. Själv hittade han på lite eller hade redan klart för sig hur det skulle låta när det framfördes. Att ha att göra med ett geni är inte alltid lätt. Mozarts fru har fått mycket, kan jag säga, dåliga recensioner. Hon var slösaktig och skötte inte hushållet och hon var honom inte värdig och så vidare. Men vem är egentligen värdig ett geni? Man kan tänka att om hon till exempel sa att du kan väl ta hand om barnen en timma nu så kan ju eftervärlden säga att nu stör du geniet. Tänk vilken bra musik kan du skriva istället för att ta hand om barn. Men vad man har tittat efter så var det nog inte så väldigt sant egentligen. Efter Mozarts död och han hade turen innan han dog att få en opera väldigt känd som heter Trollflöjten. Det var väldigt få noter av hans musik som hade getts ut i tryck. Så efter hans död så kunde Mozarts änka sälja noter till förläggare och få göra så bra villkor som fick pengar över att starta pensionat. Hans död är också lite besynlig och har gått många myter kring det här. Han drabbas nog troligen, tror man, av någon slags njursjukdom som han dog av. Och det är lite speciellt för hans sista verk var ett rekvem, alltså en dödsmässa. Och det känns som lite symboliskt, han skrev en mässa till sin egen död. Ännu mer symboliskt är det att det lär ha beställts av en okänd person som ville vara anonym och betalade bra, men ingen fick veta att han skrev det. Och han skrev på den här och han blev sämre och han skrev mer och han blev ännu sämre. Och han lär inte ha skrivit färdigt stycket utan en av hans elever fick göra färdigt stycket åt honom. Man har sen lyckats lista ut att det var nog någon adelsman med gott om pengar som skulle framföra det här stycket på en privat tillställning och mer eller mindre låtsas att de hade skrivit det själva. Men det är hans berömda rekvem. Och vi ska höra en sats ur det här. En liten kuriosa kan man säga att när Haydn dog, hans kollega som dog efter honom, då spelades Mozarts rekvem på Haydns begravning. Och då kommer vi till den sista av vinklassikerna, Beethoven. En helt annan person än de andra två. Han var mycket medveten om sitt värde. Han hade ett mycket stort ego och mycket självmedveten. Jag tror man skulle kunna studera honom ur någon slags marknadsföringsaspekt. Han var oerhört duktig på att marknadsföra sig själv. Han fann sig inte i rollen som betjänt eller tjänare och undergiven mot överklassen. Han var nästan lite lätt revolutionär och en beundrare. Han var nog republikan och han var beundrare Napoleon ända tills Napoleon gjorde sig till kejsare. Man kan ju säga att om Haydn och Mozart skulle ha funnit sig att äta med tjänstefolket när de har spelat så skulle Haydn krävt att jag ska sitta bredvid världen för jag är ju Beethoven. Mozart skulle skicka ett snällt brev, kan jag få låna lite pengar för de är slut just nu, och Beethoven hade skrivit skicka pengarna. På något sätt var han medveten att han skrev för eftervärlden, och i och med att han hade uppnått en sån berömmelse och han ansåg så betydelsefull för Wien och Wiens musikliv så klarade han sig bra. Han skrev inte musik alls som de andra två. Mozart skrev oerhört snabbt och komponerade lika fort som vi andra skulle kunna skriva ner noterna. Så tog Beethoven tid på sig och filade och vände på tonerna så att de blev de precis som man vill ha dem. Man kan ju jämföra det här. Man kan säga att Haydn han skrev 104 symfonier. Mozart han skrev 41 och Beethoven skrev 9 och levde gott på 9 symfonier. Ja, något mer exempel på hans självmedvetenhet. Naturligtvis hade han stor respekt för Haydn och Mozart. Han lär ha tagit lektioner för Haydn. Och när han gav ut sitt första stycke så tyckte Haydn, du kan väl skriva att du har tagit lektioner av mig. Men Beethoven sa, visst har jag tagit lektioner, men du har inte lärt mig mycket. Man kan till och med tänka sig så här, med alla hans mer eller mindre revolutionära åsikter så borde han nog blivit arresterad av censuren. Men eftersom han var Beethoven så klarade han sig. Behövde han mer pengar skulle man göra som han gjorde då. Då hotade han att flytta någon annanstans. Och då var genast ett antal tillräckligt rika adelsmän fram och garanterade dem en konstnärslön. En av de första som kunde leva på konstnärslön. Och enda villkoret var du ska bo i Wien. Här stod han på höjden av sin karriär när sekelskiftet 1700-1800 inträffade. Och då inträffade en riktigt tragisk olycka för honom. Han började höra allt sämre. Och sämre, och sämre, och sämre. Och till slut var han helt döv. Hans piano var sönderspelat. Ändå hade tillverkarna tillverkat allt bättre piano till honom. Man kan säga att han tvingade tillverkarna att bygga bättre och bättre piano som tålde att man spelade starkare. Och först nu så blir det ett piano vad vi idag menar med ett piano. Och vi ska höra en bit på en stråkkvartett. Man kan säga att när han var helt döv och hade sin konstnärslön, då var han inte beroende av vilken musik skulle skrivas. Eftersom han var en så hade ett sånt rykte om sin storhet. Så man kan säga att så här skulle musik låta om ni tar en helt stendöv tonsättare med konstnärslön som skriver som man vill. Mm. Det är berättat att några musiker som lyssnar på den här musiken och spelar den här skrev lite försynt i Beethoven. Han hörde ju ingenting. Så han använde konversationsböcker när han konverserade med sin omgivning. Och det finns stora buntar av de här bevarade idag. Då skrev man, men det är det här, det låter väldigt konstigt den här musiken. Och han svarade, ja, det är inte tänkt för er, det är tänkt för en senare tid. När ett sinne försvinner så kompenseras man ju ofta med de andra sinnena. Det betyder att han fortsatte att instruera musiken man ville att skulle spelas. En av de som var med och spelade den här stråkvartetten berättar att Beethoven deltog i repetitionerna. Och genom att han såg hur de drog stråkarna fram och tillbaka och hur det lät så kunde han säga, ja, där på den sidan, där spelar ni fel tempo och så vidare, så han kunde instruera dem på det här. Beethoven var någon slags brytpunkt mellan en gammal och en ny tid, precis som franska revolutionen. Hans sista stycke, som har blivit mest känd av alla, det är hans nionde symfoni, som är en av de sista han gjorde. Och den är känd på många sätt. Det finns ju en sång som är januari börjar året, februari kommer sen. Det är Beethovens nionde symfoni och tema till den. Och vi ska till allra sist lyssna på hur den startar. En liten detalj. Beethoven gjorde sig ett försök att dirigera den här när den uppfördes första gången. Visserligen stod någon annan bredvid och hjälpte till och tittade på lite andra så det funkade. När applåderna började när stycket var slut så stod Beethoven kvar. Han hörde ju inte applåderna. Så en av sångarna gick fram och vände på honom så han i alla fall skulle kunna se att publiken uppskattade musiken.
Durch des Himmels Träge blau.